When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag älskar skånska.
Gör du det?
Är underbar. Ha? Älskar den dialekten.
Jag tycker det kan låta riktigt räligt ibland.
Räligt?
Räligt.
Du ska med öppna hela munnen. Gapa.
Gapa.
Ja, precis. Bra, Gunnar. Rent konkret så såg det ut så att en dag när vi skulle åka till skolan så var det slagord över hela byn. Till exempel KKK över hela byn på alla.
Ku Klux Klan.
Ja, Only White över hela byn. Så jag gjorde faktiskt så att jag... En natt så gick jag ner i vår källare och så tog jag målarfärg och sen så gick jag ut och så målade jag över allting. Och vi kände oss bara, vi är ju så bra! Vi är ju så geniala! Men vi kan göra vad som helst. Vi kan spela alla roller själv.
I spännande möten har du hittills mött allt från AI-expert till professionell sjöjungfru. Men Kultursverige har nästan helt lyst med sin frånvaro. Det beror till stor del på min bakgrund och det jag har sysslat med där sport, marknadsföring och kommunikation dominerat. Men nu är det hög tid för mig att ta mig utanför komfortzonen. Det är dags att stifta bekantskap med Lotten Ros som är en av poliskommissarierna i Jakten på en mördare, SVT:s miniserie som startar söndagen den 15 november. Vårt samtal pendlar mellan asgarv och djupaste allvar. Vi går från dialektala vurpor och rälig skånska till att diskutera rasism och vad Lottens mormor betydde. Naturligtvis snackar vi film och skådespeleri. Där Subfrau och långfilmen Banandansen spelar huvudrollen. Nu kör vi! Lotten Ros, välkommen till podden Spännande möte.
Tack så mycket.
Du, det här är ju första gången för både dig och mig. Mm. Och då menar jag inte att det är första gången vi sitter mitt i motvandra vid ett bord. För det har vi gjort på lunchen.
Det har vi gjort.
Det har vi gjort. Utan jag tänker på att det är nog, om inte jag har googlat helt fel. Mm. Det måste vara din första podddeltagande, eller?
Det stämmer.
Det stämmer, ja. Mm. Och vet du varför jag säger att det är första gången för mig också?
Nej.
Det är att jag har aldrig haft en skådespelerska, eller skådespelare kanske det heter. Mm. Vad man säger. Säger man skådespelerska eller så är man skådespelare?
Du kan säga vad du vill, tänker jag.
Ja, men finns det någon sån här nomenklatur? Eller hur säger man det för tiden?
Ja, jag säger att jag är skådespelare.
Då säger vi det.
Ja.
Jag har aldrig intervjuat en skådespelare i den här podden. Så att, med det sagt så vill jag också liksom säga att det kan ju komma så här väldigt oinitierade eller idiotiska frågor.
Ja, men det är bra.
Är det
kör!
Bra? Ja, det är bra.
Då blir det roligt.
Ja, nu har vi varnat dig och nu har vi varnat lyssnarna.
Ja, precis.
Men jag tänkte fråga dig, hur bra är du på improvisationsteater?
Ja, om jag vore väldigt bra på det så skulle jag ju få användning för det här, tänker jag. För här är ju mycket improvisation i en podd. Ja, jag har jobbat mycket med improvisation med mask faktiskt. Alltså sån här mask när man täcker halva ansiktet. Mm-hmm. Och då går man ju verkligen på första impuls och känsla, och det är så roligt och befriande. Så att ja, jag har väl gjort lite grann. Jag tycker det är roligt och lite läskigt.
Lite läskigt ja, också. Ja. Ja. Nej, jag har faktiskt gått 2 terminer på improvisation.
Du har det?
Ja, det tyckte jag.
Och vad tyckte du?
Ja, det är ju som en, det är som en kick när man går ut därifrån. Man kan bara vara lite halvrisigt en måndagkväll. Du vet, ja. Man är lite trött sådär, va?
Ja, ja.
Sen flyger man ju därifrån. Ah. Det är helt magiskt alltså.
Varför?
Ja, det vet jag. Jag har faktiskt inte riktigt det. Det kanske du har svarat på. Men jag tänkte säga att
ja, jag tänker att det handlar om något sorts flow.
Flow, ja. Ja, precis.
Ja,
flow.
Att släppa taget lite om huvudet.
Jag tror att det kan vara så. Ja, precis. Och det kan vara så här också att man kan faktiskt inte tänka på något annat.
Nej.
När man är inne i en sån dialog. Och så blir det väldigt mycket garv.
Ja, och ibland går det inte ens att tänka, för det är bara första impulsen som kommer. Och var kom det ifrån?
Ja,
och du överraskar dig själv, och när du överraskar dig själv så blir publiken överraskad. Ja. Och det är ju så roligt att se på någon som bara, va? Vad sa jag? Varför gjorde jag det? Varför gjorde jag?
Ja. Ja, men det är kul. Men varför säger jag det? Jo, men jag tänkte så här att när man kör impro så har man alltid sina uppvärmningsövningar.
Okay.
Så jag tänkte att vi kör lite uppvärmningsövningar.
Jaha.
Och då tänkte jag att temat är dialekter. så jag tänkte liksom så här att
oj.
Vi börjar med rikssvenska.
Ja.
Ja. Hur pratar man rikssvenska egentligen?
Ja, det finns nog många olika åsikter.
Pratar du rikssvenska?
Nu när jag pratar med dig så pratar jag lite mer rakt än vad jag brukar göra. Jag tänker att nyhetsuppläsare ofta har någon sorts ganska rak svenska.
Jag har lite svårt att nu ska jag prata rikssvenska. Pratar jag som, låter jag som en göteborgare nu? Eller?
Mm, du låter som en göteborgare.
Ja, jag är helt värdelös, för jag kan inte lära mig rikssvenska.
Du har ju lite det här, den här melodin.
Ja.
Ja, och då låter det inte som rikssvenska, Gunnar. Så att det är någon, alltså du tänker att om du ska prata rikssvenska så ligger du lite mer på samma ton hela tiden.
Mm.
Och du kanske går ner de ställena som du inte gör när du pratar göteborgska.
Har du fått träna på det där?
Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på olika dialekter och att härma och att lära mig nya dialekter är väldigt kul. Och jag tror att det har att göra med att jag från början hållit på mycket med musik. Att det är ju som melodier, de här göteborgska, det är ju rena så här gött, och det går upp och ner och så här. Och sen skånska har vi ju, ska jag fortsätta eller?
Ja, vi går in, jag tänkte när vi säger det.
Du tittar på mig såhär, vad ska hon säga?
Ja, ska vi säga nu då? Så ja, liksom, skånska.
Alltså jag älskar skånska.
Gör du det? Är
underbar, älskar den dialekten.
Jag tycker det kan låta riktigt räligt ibland.
Räligt. Du ska med öppna hela munnen. Gaupa. Ja, precis. Bra, Gunnar. Ja. Sen har vi ju den skånskan som ligger lite längre fram.
Ja.
Och då har man kanske lite andra vanor. Eller
Är man från Lund då?
Jag tänker att man kan vara lite varstans ifrån som helst. Ja. Men man pratar ju väldigt vårdat på vissa ställen. Ja.
Är det som när du ringer upp Sydsvenskan eller reklamfilmen?
Ja, men den karaktären kom ju av dialekten.
Ja. Den är ju grym.
Den är rolig. Jag älskar Lussan, den karaktären. Ja. Jag hoppas att hon ska få liv på något vis i många andra sammanhang.
Ja, jag tycker det är fantastiskt när du står där i rosa, rosa dräkt med rosa golfklubb och rosa golfbag och så ringer du upp Sydsvenskan. Jag tycker att håller på med sån här pek och vad det nu var för någonting.
Ja. Ja. Och hon är väldigt klar och tydlig med vad hon tycker.
Ja, det framgår med all tydlighet.
Hela tiden. Det finns inga tvivel där.
Ja. Sen tycker jag det är intressant att i ditt CV så har du en annan dialekt. Som jag inte riktigt förstår vad det är för något. Det står västkustska.
Gör det?
Ja. Och du undrar liksom, vad är det?
Ja, är inte det göteborgska då? Ska det stå det kanske?
Ja, men alltså jag tänker på att man är från Strömstad eller från någonting från Tjörn så fiskar man sill.
Det där får jag ju ändra
och
på.
Och det gör man inte i Göteborg.
Göteborgska får du stå.
Ja. Mm. Är du bra på göteborgskalle?
Vad tycker du, Gunnar?
Ja, men jag vet inte riktigt. Sådana du... här kollar är liksom så här riktigt... Skulle du kunna vara hamnarbetare?
Kunde jag vara hamnarbetare?
Ja, skulle du kunna vara det?
Kunde jag vara det? Jag vet inte.
Ja, men typ, skulle du...
Men skulle du
kan
prata berätta det?
Kan du berätta hur man lossar styckegods?
Ja, men du ser, du har lite mer sådana annan attack när du pratar. Och jag får öva på det.
Jag tycker du är ganska bra på
det. Ja, men tack. Jag kämpar ju
här. Ja, alltså. du körde ju redan nere på lunchen, så att...
Ja, men dialekter är roligt. Mm, så att jag jobbar på flera. Mm.
Innan vi fortsätter så ska vi ju säga att vi har fått låna en lokal på Ackordcentralen. Mm. Mitt i centrala Malmö, vilket är väldigt glada för. Ett fantastiskt rum. Och jag la ut en fråga på LinkedIn och det tog inte många timmar innan jag hade ett antal förslag. Mm. Och det är fantastiskt att det finns så många människor där ute som vill hjälpa till. Så att här sitter vi fantastiskt bra. Vi har serverade kaffe och vatten och
verkligen. Allt
du, jag tänker så här att du har ju inte gjort någon podd. Men jag, när man googlar på det så radio och tv-intervjuer och så här, det duggar ju inte heller jättetätt. Mm. Har du gjort någon sån här?
Ja. Det har jag.
Mm. Länge sedan?
Radio var väl något år sedan, va? TV var... Oj, jag måste tänka.
Men jag tänker så här, vi behöver ju inte fördjupa oss i det. Men jag tänker så här, det är lite... Är du lite en doldis på skådespelarhimlen? Eller hur skulle du vilja beskriva dig själv där?
Ingen aning. Alltså jag gör min grej och jag gör det jag tycker är roligt och inspirerande. Och sen vem man är, ja. Jag är väl den jag är.
Precis. Mm. Det låter skitbra, men jag hoppas att du är det, för nu kommer du inte vara nu kommer du vara kändis efter början på november.
Jag kommer nog vara mer synlig som skådespelare, absolut. Men jag kommer alltid vara den jag är.
Ja, det hoppas jag ju verkligen.
Ja, det så är det. Ja.
Men du ska ju vara med i en miniserie, kan man väl säga.
Ja, det är en tv-serie i 6 delar.
En tv-serie. Ja. Kan du berätta lite om den? Vad heter den och vad är det för något?
Den heter Jakten på en mördare. Mm. Den bygger på en reportagebok av Tobias Barkman, som är kriminalreporter. Och skildrar då olika fall i Skåne under 15 år. Och följer också en polisgrupp då som jobbade i Kristianstad och som löste flera mord under den här tiden. Mellan 90, ja, 89 till 2004.
Vem är du i den här?
Jag gestaltar en polis som heter Monica Olhed. Och hon är ju med då i den här gruppen och jobbar med de här olika fallen. Och ja, det är en stark, berörande historia på många sätt. Just att det bygger ju på historier som är verkliga.
Det är ju inte en polisutredning som är jätterak, utan det kantas ju av en hel del interna stridigheter och så vidare. Som jag antar att det gestaltas i här också då.
Alltså det bygger på boken, sen kan inte jag säga exakt vad som är med i själva tv-serien. Men Tobias bok tar ju upp flera olika fall som är väldigt... allvarliga och svårlösta på olika sätt. Och som de lyckas då att få tag på de här personerna.
Men det som är, man säger, det som är genomgående, eller på något sätt är det mest högprofilerade fallet där, det är ju mordet på det är Helen-fallet.
Ja, precis.
Som ju var i Hörby, tror jag, 1989.
Ja.
Mm. För jag har förstått så är du uppvuxen någonstans på... inom mindre ort på den skånska landsbygden. Vilka grejer känner du igen utav det som, eller känner du igen saker och ting rent upplevelsemässigt eller miljömässigt? Vi pratar Hörby.
Just det. Jag är född i Stockholm och så flyttade vi ner till Skåne när jag var 5. Och då flyttade vi till en by som heter Marieholm. Och vad jag känner igen. Nej, men jag tänker att det här är ju inte så långt från Hörby där jag växte upp. Så när det här hände med Helene så var det ju någonting som berörde väldigt mycket. Alltså jag tänker att när vi flyttade dit, då var jag ganska liten och jag växte ju upp i en väldigt, ja men en liten by och ja, de flesta kände varann och det var ju så här liksom, det fanns liksom bank och post och cykelhandlare och skomakare och charkuteri och det var en väldigt levande by som vi kom till. En liten skola och sådär. Sen kommer jag ihåg när jag blev äldre att det förändrades mycket. Och det som var mest påtagligt var nog den främlingsfientlighet och rasism som jag upplevde där jag växte upp.
Mm. Men om vi börjar lite i det här, jag tänkte vi ska komma till den punkten. Mm-hmm. Hur var det att som femåring flytta från stora Stockholm till lilla byn? Kommer du ihåg någonting om det?
Oj, jag vet inte om jag kommer ihåg något. Det jag kommer ihåg har jag kanske mest fått berättat.
Hur kom det sig att du flyttade från storstan?
Ja, det var väl att vi hade varit mycket nere i Skåne på somrarna. Och sen bodde mina morföräldrar där nere. Och, ja, min pappa kommer ursprungligen därifrån. Och, så det var nog många olika saker som gjorde det. Men
känns det som att det var ett bra ställe att växa upp
på? Ja, det var det.
Vad var det som var så bra?
Men det var som var bra, det var nog också min familj. Så. Vi är ju en stor familj, vi är 4 syskon. Och jag växte upp i en miljö där jag kände mig väldigt älskad och sedd. Och vi hade väldigt roligt. Det är det jag minns mycket från min uppväxt, både med mina syskon. Och, ja, men en fin gemenskap och pratade mycket. Vi har alltid pratat mycket och diskuterat saker och så. Mm.
Var det skådespeleri redan i ringa ålder?
Nej, mest musik. Jag började ju spela olika instrument när jag var väldigt liten. Eller väldigt liten, men jag var kanske 7-8 år. Började spela piano, gitarr och sjunga. Och, ja, så att,
var det någonting du hade med dig hemifrån? Eller?
Ja, från min mamma. Mm. Inte så att någon av dem jobbar med det, men att det fanns ett piano och det fanns ett intresse för att göra vad ni vill och vad är du intresserad av och så. Sen var jag ju också fotbollstjej, så jag spelade fotboll. Alltså jag var extremt aktiv. Jag hade så många olika aktiviteter när jag tänker efter. Ja, målade också.
Vem var du i skolan då?
Ja, det beror på vilken ålder du pratar om. Men om man tänker liksom
fram till högstadiet då?
Ja, fram till högstadiet så var jag nog, alltså jag spelade fotboll varenda rast och var liksom alltid svettig, såklart. Nej, men jag kommer ihåg sådär att jag alltid var så här varm, för varje rast så var vi ute och spelade fotboll. Jag gjorde det. Och sen var jag en sån som drog ihop grejer på roliga timmen, så det fanns väl någon sån ådra där att jag tyckte det var roligt att inte uppträda själv, men mer så här i grupp, att nu gör vi det här är kul. Och så fick jag med mig några och så gjorde vi det då. Sen var jag väldigt, jag tyckte väldigt mycket om skolan, jag hade en jättebra lärare när jag började. Jag tyckte det var roligt att lära mig nya saker. Jag var duktig i skolan.
Vad är en bra lärare?
Hon var väldigt varm och snäll, kommer jag ihåg. Ja, omtänksam. Ja.
Du sa att ni hade en stor familj. Mormor, Anna-Greta.
Mm-hmm.
Vad betyder hon?
Mycket. det hon.
På vad sätt då?
Jag börjar nästan gråta. Ja, hon betyder mycket för mig fortfarande. Hon har ju varit borta länge. Det var ju så här att när jag började gymnasiet så var det så pass långt dit så att jag bodde faktiskt hos min mormor och morfar i 2 år. Mm. Under veckorna då, och sen åkte jag hem på helgerna.
Så var att var jag, det någonstans du gick?
Jag gick musikgymnasiet i Malmö och så bodde jag då hos min mormor och morfar i Lomma. Och då lärde jag ju känna dem väldigt väl, och min mormor också. Och min mormor var extremt lärd, alltså hon var så smart och hade läst otroligt mycket böcker. Om du tänker dig, hela deras hem var fullt med böcker och hon hade läst allt. Och jag kunde fråga henne, ska jag läsa? Ja, men den kan du. Ja. Sådär, hon kunde verkligen ge mig så mycket såna råd och tips på ett annat sätt. Sen var det också en frihet såklart att bo där och komma liksom lite hemifrån och ja, sådär. Men hon kunde också vara ganska sträng om inte jag höll det som vi hade kommit överens om. Så jag hade mycket respekt för henne. Sen så... Hon var journalist när hon mötte min morfar. Men jobbade inte som det sen, för att det var inte riktigt, det gjorde man inte riktigt, utan då var hon hemma med barnen.
Det är ju ganska tidigt alltså.
Ja, det här är ju en
journalist.
Mm.
Det var ju, fanns ju inte så många kvinnliga journalister.
Ja, men hon gjorde det. Hon gjorde det.
När var hon född?
Ja, du.
Alltså 100 år säger jag nu, då. Det borde ju vara 1920 då.
Ja, någonstans alltså där. Det här borde jag ju ha, men jag, ibland har jag inte sådär koll på nummer och namn och sånt där. Nej,
vi struntar det, men ja, det var i alla fall alltså, ganska länge sedan.
Ja, det är det ju. 20 någonting.
Ja.
Och,
men det var ju, jag menar, det var ju inte så vanligt med kvinnliga journalister.
Nej, nej.
På den tiden.
Och jag upplevde att hon fick ju inte riktigt göra det som hon hade önskat med sitt liv. Och det upplevde jag när hon blev äldre och vi pratade mycket så här, att hon hade ju velat ut i världen och göra karriär. Och hon var så begåvad. Och det, ibland tror jag att det också är en drivkraft för mig. Att jag får och jag kan göra vad jag vill. Jag måste göra det. För att hon fick inte det liksom. Och det kan ju jag bli lite, när du sa hennes namn liksom, så kan jag ibland bli lite så här. Det är lite sorgligt. Mm. Så. Och samtidigt så var hon ju inte, alltså hon var en väldigt sammansatt person. Intressant. Hon var också väldigt hemlig.
Hemlig?
Ja.
För vad, hur menar du hemlig? Hur är man när man är hemlig?
Hon berättade inte allt som hon hade varit med om. Mm.
Var det, hur upplevde du det? Var det som, blev du nyfiken? Eller?
Jag tror att hon hade varit med om ganska jobbiga saker i sin barndom. Som hon fick kämpa med. Men det vet jag inte. Men jag vet att hon hade en svår start i sitt liv. Så. Hon hade mycket integritet.
Ja.
Mm.
Har hon fört över det på dig också? Integriteten?
Ibland.
Ibland?
Ja.
Ja.
Men ibland kan jag känna att hon är med mig.
Ja.
Och så här heja på och säger bra, ja. Och så ibland så här, aha, varför sa du så nu då? Vad tänkte du nu? Hon var ganska så här, ja.
Har du med henne i jobbet ibland också då? Så där, någon inspelning?
Ja, fast eller? Det är ju ingen som vet det.
Nej, det förstår jag.
Men för mig själv
jag. Men jag
kanske.
Tänker, ja, för dig själv naturligtvis.
Inte kanske så mycket i jobbet, men mer som mig själv i olika situationer.
Ja.
Ja, jag tyckte hon var modig på många sätt. Så i sådana där situationer, du vet, som man kan hamna i som, vad ska jag göra och säga nu? Så kan jag känna att hon kan vara med mig där och ge mig kraft.
Ja, fantastiskt.
Det är det.
Men journalist var inte någonting, de fotspåren var ingenting du lurade på att gå vidare?
Nej.
Men när du gick där på musikgymnasiet i Malmö, var det liksom med tanke på att här ska musiceras sen?
att bli musiker eller sångerska eller
artist
på något sätt?
Jag har ju, var ju väldigt målinriktad. Eller jag är ju det också. Fortfarande. Så att ja.
Men du har ju gjort den. Du har ju varit med några skivor. Lite jazzsångerska.
Ja, det är roligt.
Visst är det?
Ja, det är kul. Ja, det, det vet man inte. Det kanske kommer igen.
Nej, det vet man inte.
Nej.
Men du, vad kommer det sig då att det inte blev, just musikartist hållet? Var någonstans svängde det?
Det var nog efter gymnasiet att jag kände att jag ville lära mig mer om det här med att stå på en scen och förmedla någonting och gestalta. Och då började jag på en teaterkurs, en teaterlinje som jag gick ett år. Som var väldigt mycket att jobba med kroppen och rörelse. Och jag kände att det var så härligt, det var så roligt.
Du var ju inne på det förut här, men man pratar ju om en i den här jakten på en mördare. Att man pratar på en bygd och ett socialt utanförskap i den här bygden. Så det är ju en del i förklaringen här. Och du var ju inne på det här med att du såg en främlings... fientlighet som bredde ut sig även i där du bodde.
Mm.
Hur såg det ut?
Rent konkret så såg det ut så att en dag när vi skulle åka till skolan så var det slagord över hela byn. Till exempel KKK över hela byn på alla...
Ku Klux Klan.
Ja, Only White över hela byn. Det är så... Var det.
Över den lilla byn?
Ja.
Vad var det som hade hänt?
Ja, jag tror att det, så här efteråt så tänker jag att det var ju en stor flyktingvåg och i Marieholm så byggdes det flyktingförläggningar.
När var detta i tiden?
Ja, jag försöker att...
Ungefär.
Vad kan det vara? Det, innan ny demokrati och där någonstans,
någon gång där
innan
på 90, slutet 80, av
80-talet kanske, något sånt. Där hände det ju någonting. Jag tror det var mycket rädsla och så. Att helt plötsligt så såg saker ut på ett helt annat sätt i den här lilla byn då.
Man kan ju fundera på lite, det där har ju hänt i på många andra ställen också. Men, men just i vissa byar eller vissa områden och faktiskt en hel del just i Skåne. Har du någon egen fundering på vad beror det här på mer än att det kom flyktingar just till de här orterna?
Vad det beror på
att... Skapades det någon sorts utanförskap eller hur såg det ut?
Jag vet inte, men jag tänker att det här är ju någonting som händer överallt i hela Sverige och hela världen. Att det finns någon sorts rädsla för det som ser ut på ett annat sätt än det som man är van vid.
Men jag tänker så här att det är... Även om man kan se ett och annat i städer som Göteborg också naturligtvis. Men det där som du säger är ju ganska extremt. Med tanke på att det är ganska få människor som bodde i den här byn.
Ja. Men det var så det var. Det var så det såg ut.
Hände det några mer grejer som...
Nej, det var väl det som jag blev mest chockad över. Som jag kommer ihåg. Faktiskt.
Hur reagerade du själv? Vad gjorde det med dig? Vad betyder det för dig?
Ja, alltså vi pratade ju mycket om det hemma. Och varför det var så att jag fick liksom ord på saker. Och jag blev också jag kommer ihåg att jag blev ganska arg. Frustrerad. Så jag gjorde faktiskt så att jag... En natt så gick jag ner i vår källare och så tog jag målarfärg och sen så gick jag ut och så målade jag över allting.
Tog initiativet?
Fast jag vågar inte berätta det för någon.
Är det preskriberat nu?
Ja, det är det va?
Eller så är det väl bara att säga så här att det inte handlar inte om att preskriberat utan snarare som att det kanske är någonting man ska lyfta fram. Ja. För det är ändå, det skulle jag vilja kalla civilkurage.
Ja, jag var så rädd också, men jag känner väl att det var, jag vet inte. Jag tänker att om jag har gjort någonting modigt så är det nog det faktiskt. För att jag var inte så gammal heller.
Vad var du rädd för?
Jag var rädd. Alltså jag dels var jag mörkrädd. och sen så var jag rädd för att de som hade skrivit det här då skulle se att jag strök över det. Och typ slå mig eller något. Ja.
Men hur gick du tillväga rent praktiskt? För det är ju ändå, det krävs lite sprayburkar.
Nej, jag gick ner i vår källare. Och nu fick jag kramp i benet. Det är åldern.
Ja. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Nej, men jag gick ner i vår källare och där fanns det ju alltid massa olika saker. Färgburkar. Och så hittade jag en målarburk med ljusblå målarfärg. Och så tog jag den och sen så gick jag ut. Och så gick jag, det är en ganska lång by, så gick jag liksom längs gatan där då. På ena sidan och målade över liksom med pensel så. ja, och sen så gick jag tillbaks på andra sidan och då kom jag ihåg att det kom en bil. Det här var ju mitt i natten och då gömde jag mig och sen så målade jag hela vägen tillbaka. Och sen berättade jag inte det för någon förrän typ 3 år senare.
Men berättade för då?
Jag tror jag berättade för mina föräldrar.
Mm. Vad sa de?
Varför har du inte sagt det? Ja.
Blev du lite stolta?
Ja, det tror jag väl. Men jag var väl mest rädd för att de skulle bli arga för att jag hade varit ute. Mitt i natten, typ. Ja.
Ja, men där visar det ju ett sorts mod. Och man behöver ju inte måla över saker och ting för att påverka saker och ting i samhället.
Nej.
Och då undrar jag, hur viktigt är det för dig att göra saker och ting som påverkar samhället i en viss riktning?
Ja, ibland är det viktigt för mig. I vissa saker och vissa frågor så känns det som att nej, men det här vill jag prata om. Och då tänker jag nog mer så att det här skulle jag vilja diskutera. Och det kan jag ju göra genom konst och genom teater, genom film. Så på det viset så driver det mig. Vilka historier vill jag berätta? Det finns ju så många historier som behöver berättas. Som ingen vet om att det har hänt. När jag sitter här och tittar nu på väggen här bakom dig, Gunnar, så är det ju gamla tavlor på gubbar. De är ju söta, men det finns ju inga gummor här.
Nej,
på de här väggarna.
Det är dåligt med gummor.
Och alla de gummorna har ju också historier som behöver berättas. Och där finns det ju otroligt mycket att plocka av. Jag vet inte hur jag ska hinna med bara.
Är det extra viktigt att man gör det, man har den plattformen som du har? Alltså jag tänker som skådespelare så har du ju ändå en annan plattform än någon som jobbar, vad ska jag ta som exempel, som jobbar på kontor och som kanske inte har den som kanske inte står på en scen och kanske inte vill ställa sig på en scen heller eller Nej. Som regisserar någonting. Är det extra viktigt att den, med den positionen du har, att också ta fram de här sakerna som känns fel i samhället?
Ja, ibland, alltså jag orkar ju inte göra det hela tiden. Ibland gör jag det. Och sen ibland så gör jag roliga saker bara. Alltså det är ju någon sorts blandning där. Sen tänker jag att vad vi än jobbar med eller var vi än befinner oss, så alla kan vi ju påverka någonting ju. På olika sätt. Och sen är det ju inte så att bara för att du är skådespelare att du måste göra det här som jag gör, såklart. Men för mig så finns det ju någon sorts, det känns meningsfullt. Att kunna påverka på det viset. Ja.
Vad är de här frågorna som du brinner för? Jag förstår ju, med tanke på det du sa om gubbarna bakom mig på väggen, så förstår jag ju lite av det. Men vad kan du konkretisera lite grann?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Jag... apropå det här då som vi har varit inne på med främlingsfientlighet, så gjorde jag en grej för 7-8 år sedan. Jag läste en kurs i kreativt skrivande och då började jag skriva på en monolog. Och så tänkte jag, åh shit, monolog, det vågar inte jag göra. Det är ju jätteläskigt att stå själv på en scen. Och då har jag ju en liten sån här masochist i mig. Ja, men då ska jag göra det. Men jag behöver ju inte göra det själv. Jag hade ju också en fantastisk... jag skrev då en monolog och hade en fantastisk regissör och dramaturg, Helena Rör. Och kompositör. Och, alltså, så att det blir ju ändå ett vi. Nu gör vi det här tillsammans. Och den tog sitt ursprung i att jag känner och kände mig väldigt orolig över hur det politiska klimatet hårdnar och den rasism som jag ser och såg då för 7 år sedan. Är det? Mm. Och så tänkte jag, vem vill jag prata med om det här?
Precis.
Jo, jag vill prata med högstadieelever om detta. För när jag gick i högstadiet så hade jag velat prata om det. Jag hade velat att någon kom och gjorde det här. Så jag fick prata med någon om de sakerna. Ja, så då gjorde jag det. Och så hade vi då en... Så jag spelade för högstadiet, också för vuxenpublik. Och hade då diskussioner och samtal kring de här frågorna.
Och hur... vilken respons fick du?
Från ungdomarna?
Ja, eller från de vuxna?
Ja, alltså från, ja, jag tänker, alltså, jag visste inte riktigt om jag skulle, hur jag skulle få igång en diskussion och hur det skulle se ut. Det är ju en åldersgrupp som kan vara ganska läskig att möta. Fast jag gillar ju, alltså, tonåringar är ju så himla roliga och intressanta att prata med. Det pågår ju så mycket saker. Och det blev jätte, alltså, roliga och intressanta diskussioner. Och det fanns så många som tyckte så mycket och som hade så många tankar. Och det bara bubbla. Jag satte igång och diskussionen och sen var det som att de tog över och det blev olika. Men jag tyckte så här. Så att det fanns väl någon sorts behov av att prata om det. Det var det jag kände när jag var ute med den här pjäsen.
Har du några funderingar på att göra en sån grej igen? Jag tänker, det är 7 år sedan, sa du.
Precis.
Hur ser debatten ut idag?
Det fanns ett par som, nu ska vi se, som levde här i Malmö, Isberg Hagvart och Anna Isberg, och de hjälpte unga kvinnor som ville lämna sina äktenskap, och då på den tiden så fick man ju inget eget hem, och blev man sjuk så blev barnen ifråntagna. Alltså de gjorde ju en sån fantastiskt arbete, och alltså det finns en historia som jag hörde på radion, bara en sån här glimt, så tänkte jag, vilken spännande historia, det här hade jag aldrig hört. Alltså det finns ju så många människor i historien som har gjort så många modiga saker. Det kan jag gå igång på. Sen kan det ju vara inom olika delar. Så.
Hur tas det emot, så att säga, i vad ska man säga? Det allmänna, kan man kalla det för skådespelar, teater, kollektivet. Mm. Vad säger man om när man gör den här typen av grejer? Jag vet att du har ju engagerat dig i det är feminism och det är politiska frågor och sånt där som jag tycker är superintressant. Men hur tas det emot utav de som, allt från regissörer till de som bestämmer vem som ska vara vem i vilken roll och så vidare? Finns det någon...
Jag vet inte riktigt.
Finns det någon åsikt om det, att man ska inte hålla på med politik? Eller man ska hålla jättemycket på med det? Eller liksom?
Nej, men alltså, det är ju så många som gör det idag, tänker jag. Alltså, det är liksom en del av teaterklimatet. Att konst också är politik på många olika sätt. Sen har jag ju ett sammanhang som jag har jobbat med i 20 år. Där jag är del av en feministisk och nordisk teatergrupp som heter Subfrau. Som vi bildade på efter teaterhögskolan i Helsingfors. Och vi kom ju från en situation på skolan där vi upplevde mycket hierarkier och en situation där kvinnorna och männen på skolan inte hade samma förutsättningar rollmässigt och på tidmässigt, allt det här, plats på scenen. Och ur det kom det en... Ja, nu drar jag lite en bakgrund här.
Nej, det är jätteintressant.
Ja,
nej,
men alltså vi var på den här skolan och var väldigt frustrerade. Och då kom det en...
Jag får bara flika in, detta i Helsingfors, förstår jag.
Ja, det är det.
Så det är inte teater med Dramaten i Stockholm?
Nej, det är det inte. Det är
Stockholm,
teaterhögskolan i Helsingfors.
Ja, ja. Precis.
Ja, det fanns liksom en enorm frustration faktiskt där. Och då hände det en grej, och det var att vi fick en gästlärare från Skottland som heter Diane Torr. Hon, tyvärr lever hon inte längre. Hon är en performanceartist, och vi...
Vad är en performanceartist?
Ja, hon gör, alltså hon gjorde allt möjligt. Alltså det är inte bara att man står på en teaterscen, utan du kan gå ut på gatan och göra någonting. Eller du, det är liksom, det är mer fritt. Det är en sån blandning mellan olika konstfält, skulle jag beskriva det.
Mm. Ja, men det är bra.
Så här, jag slänger färg i mitt huvud och så. Ja. Ja,
okay.
Vad som helst kan man väl kalla en performance i princip. Vi hade då en 3 veckor när alla kvinnorna på skolan jobbade med Diane och alla killarna jobbade med Etienne Glaser. Och då jobbade vi med att gestalta det andra könet, så att säga. Så alla kvinnorna gestaltade manliga roller och männen då gestaltade kvinnliga roller. Och då fick vi ju 3 veckor med henne. Och när hon kom då, det här var... Ja, vi hade haft jullov och så kom hon, och vi gick med den här frustrationen. Liksom, och bara, så då, det som hände var att vi fick ett tryggt rum med henne, faktiskt. Där vi bara kunde få ösa ur oss våran frustration. Och hon lyssnade på det. Och det hon gjorde sen, det var att hon sa, yes, that's really interesting, you could write a monologue about that. Så hon vände det här frustrerande till någonting kreativt och tyckte att vi hade så många bra idéer och hade så mycket att komma med. Och så det var bara så här, vi var ju helt höga på all den här platsen, och vi kände oss bara, vi är ju så bra! Vi är ju så geniala. Men vi kan göra vad som helst. Vi kan spela alla roller själv. Ja, det var häftigt. Och ur det så startade vi Subfrau. Och vi är då 8 skådespelare från Finland, Norge, Sverige och Island.
Subfrau.
Mm.
Coolt namn.
Ja, eller hur?
Ja, kan man, som jag flyttade tyska så tycker jag att det låter otroligt intressant.
Vad får du då för
nej, men jag tror det är kvinnor i en underground-rörelse.
Mm, coolt.
Är min direkta association.
Det är ju häftigt.
Och sen tänker jag Berlin.
Ja, där har vi varit.
Där har ni varit, va?
Ja.
Men då måste jag ju bolla över då och säga, vad kommer det här namnet ifrån?
Aj, alltså, det var någon som kom på det av oss och vi tyckte det lät så coolt. Bara, det tar vi. Eller var det så?
Ja, men så det, fanns det någon som satte något...
Eller var det någon som hade sett det på en vägg någonstans? Det här är lite mystiskt. Var kommer det ifrån?
Mm.
Alltså, bra fråga. Jag kommer inte ihåg.
Men låter det vara mystiskt?
Eller hur?
Bara en får lägga lite sin egen...
Ja, det kan vara... Det kan vara någonting annat.
Ja.
Ja. Jo, det var ju en väldigt så här kreativ förlösning för oss som vi startade den här gruppen i. Men det var också en känsla av att skit i hur det blir, vi gör det bara. Alltså, jag menar, alla rockband har ju börjat någonstans. De har ju varit kassa från början. Men det gör inget, vi bara kör. Så det gjorde vi. Vi satte ihop en show på 3 dagar och drog till en teaterträff och bara så här, vi bara påstår det här, vi bara kör. Och så gjorde vi det. Och sen vidare till Berlin också. På rocktåget.
Hur var det?
Jätteroligt. Ja, för det var något sådär, det var så befriande att inte var ängslig för det här. Är det här bra? Nej, vet inte. Men vi har så roligt. Och vi rockar fett. Alltså, det här är så bra. Och då var det någon sorts mix mellan dans och sång och nummershow som vi gjorde. Så, vi påstod massa saker. Vi påstår att vi kan dansa. Det gör vi. Vi dansar, vi sjunger, vi berättar historier som vi tycker är roliga och som vi tycker är intressanta. Och så får folk tycka vad de vill.
Vad tyckte folk?
Ja, de älskar ju det. Det var ju så roligt. Och vi spelade ju, vi hade ju olika alter egon då, olika manskaraktärer som vi gestaltade. I den här första showen var det ju mycket det då. Det var ju så roligt.
Hur länge fortsatte det här? Har ni liksom...
Ja, sen så tänkte vi att vi ville ju fortsätta tillsammans och jobba. Och då började vi ju söka pengar och formulerade lite mer seriösa projekt. Och tog också in regissörer. Och då, jag tänker, en sak som har präglat vårt arbete är att men nu, vi gör någonting som vi inte kan. Eller vi gör någonting som vi skulle vilja lära oss. Så vi har ju gjort... Vi gjorde en dansföreställning där vi dansade. Hade 2 koreografer som vi jobbade med. Vi gjorde en komedi, så här klassisk komedi. Och sen en kabaré, senast nu en opera.
Ja. En opera?
Ja.
I
samarbete med Malmö Stadsteater gjorde vi den som vårt 10-årsjubileum. Sen har vi ju haft en lång kreativ paus nu, beroende på många olika saker. Och nästa år så firar vi 20-årsjubileum.
Och vad blir det då?
Ja, då blir det en scenkonsthändelse i Norden, hoppas vi.
Kommer ni till Göteborg?
Och klart!
Ja, det är lagt klart.
Det är lagt klart!
Ja, det är klart att ni ska komma till Göteborg. Mm. Du, men den här upplevelsen och det du gjort där och ditt engagemang, hur kan man... Se om det gör något avtryck i, om vi säger exempelvis den här jakten på en mördare, du är en kvinnlig polis. Hur mycket avtryck kan du göra i en sån roll med det du har med dig i, så att säga, i bagaget eller det du har gjort tidigare? Eller är det väldigt låst, nu ska du göra så här, du ska vara sån här och du, mm-hmm. eller får du med dig någonting in där som, för jag kan tänka mig att det som du upplevde på teaterhögskolan i Helsingfors,
mm.
Det kan man ju kanske också föra över till polisväsendet. Alltså jag tänker på, jag har ingen aning, jag bara fantiserar nu, men jag bara tänker att finns det någonting som gör avtryck i den kvinnliga polisen?
Jag tänker att allting jag har gjort har jag ju med mig in i de rollerna jag gör, såklart. Sen så vet ju inte jag vad det är som, vilka delar av det jag har med mig som gör avtryck. Jag tänker att det får vi se, Gunnar, när den kommer.
Du är lite hemlig igen.
När vi tittar på den, jag är lite hemlig. Jag är inte så förtjust i att prata om rollarbeten som inte har visats än. För att jag tycker att de som tittar ska själva få känna och fylla på med det som de vill.
Ja, men det tycker jag är jättebra.
Okay.
Men om vi lyfter det då. Om vi lyfter det till ditt skådespelare, oavsett om det är den här serien eller något annat så. Är det någonting som du medvetet tar med dig in i olika roller och säger så att ja, men de här 10% vill jag tillföra, och då är det den här vinkeln. Jag vill inte göra, jag vill göra den här rollen på ett visst sätt. Kan man säga så? Nu ställer jag ju en novis fråga där. Men...
Alltså jag tänker att ofta är det ju så att då när jag har fått en roll så är det ju för att de som rollsätter tänker, ja men hon passar här, hon skulle kunna tillföra någonting. Och då tänker jag så här, de har valt mig för att jag har med mig det jag har med mig. Och då är det all in, då gör jag det på mitt sätt. Och det har ju hittills funkat. Jag var med i den här Svinalängorna som regisseras av Pernilla August till exempel. Och den bygger ju på en bok av Alakoski. Också en väldigt stark historia och så, och där gestaltar jag Inga Lill som är då grannfru till den här finska familjen, och där kunde jag ju läsa boken och liksom få massa så här idéer, vem är hon och sådär, och hon har en man också, han är ganska jobbig och håller på liksom, ganska kontrollerande man, och så tänker jag, men du vet, så tänker man, hur är det och vad gör det med en person att leva en sån relation och sådär. Jag tänkte, liksom, ja, men då händer det ju någonting. Hur känns det i kroppen? Hur pratar jag då? Eller på vilket sätt liksom förhåller jag mig till de som är runt omkring? Vad är det som driver henne? Och alltså sådana saker. Jag fick någon sån här bild av att hon bara städade hela tiden. Det ser man ju inte i filmen. Men det var någon sån där, alltså hålla ordning, hålla rent. Liksom, så. Det kan vara någon sån grej ibland som man kommer på. Så bara, ah, det låter lite flummigt va?
Mm.
Ja, men det är ibland lite flummigt. Det går inte alltid att förklara.
Men det kanske ska vara flummigt?
Ja, det är inte flummigt för mig.
Nej.
För mig är det väldigt konkret.
Ja.
Men såna här saker berättar jag ju inte innan eller under tiden. Utan det är ju sånt som jag jobbar med själv på något vis.
Ja, men det är det som är intressant.
Ja, och det är det som är så intressant med skådespeleri tycker jag. Att ibland så kommer det saker till mig som bara, oj, det var intressant. Det ska jag testa. Och sen så kanske när man filmar då så tycker regissören, ja, det där var ju spännande. Och bara, ja, just det. Det skulle de bara veta vad jag... Nej, men så, det är ju ett eget arbete hela tiden att våga och utmana sig själv och prova knäppa idéer och sådär. Sen är det ju hela den här biten då med research innan, tycker jag är jättespännande. Ja. Det är också en del av det. Om jag ska spela en läkare till exempel. Ja.
Men hur mycket utrymme får du om du nu ska spela den här läkaren?
Mm-hmm.
Du har ju fått någon sorts, den här läkaren är... Mm. I den här åldern och har den här bakgrunden. Antagligen att det finns ju någonting i, som du har fått till dig.
Mm.
Hur mycket får du gestalta fritt när du kommer sen då och säger ja, men den här läkaren är ju så här.
Mm.
Eller finns det liksom väldigt givna ramar från det? Är det olika från olika regissörer? Hur mycket utrymme du får? Hur mycket du får brodera ut? Hur mycket du får gestalta själv? För jag menar, jag kan tänka mig att kommer det inifrån dig? Att nu har du känner det här medan regissören kanske känner något helt annat. Hur blir det då?
Fast det där är ju hela tiden en dialog. Och sen så, som i Svinalängarna, så kände jag bara så här, totalt bara kör! Gör någonting, alltså så här, otrolig tillit från regissören och ja, okej. Okay. Då är det ju som roligast. Och oftast så är det ju så att det är där man börjar att okej, okay, så här tänker vi och så pratar man och okej. Okay. Så det är väldigt sällan som jag upplever så här att någon ska, du, så här ska du vara. Nej. Då är det ju liksom, det här är ju någonting vi gör tillsammans. Så, det är så mycket teamwork, allting. Allt från när du kommer och så ska du kläder till exempel. Eller masken, alltså hur du ser ut. Det där att få på sig andra kläder och att håret ser annorlunda. Det är någonting liksom. Och så ser du dig själv i spegeln och så ser, men där är hon ju. Och så händer det ju någonting där. Du får syn på någonting annat. Och det hjälper ju mycket, alltså alla de här delarna hjälper ju otroligt mycket.
Jag kan flika in där, jag känner det i de få jobben jag har haft där jag tar på mig en uniform.
Jaha, ja, till exempel.
För då blir
vadå?
Man ju, ja, men jag har jobbat som incheckningspersonal på då var det på Luftfartsverket, alltså checka in charterpassagerare, det var det handlade om.
Ja.
Och då på något sätt så fick man ju en annan approach både servicemässigt men också när det gäller pondus.
Ja.
För att nu är det här som gäller min kära vän och självklart ska du få bli väl omhändertagen. Men det här på något sätt, och då var det ganska enkelt att vara den personen, för det fanns ju vissa krav, så här måste vi jobba och det här är säkerhet och det finns ju många grejer då. Som kanske, det gjorde det underlättade, tycker jag.
Ja, det ger ju någon sorts tydlighet. Så visst, allt det där hjälper till för att komma in i den personen som du ska gestalta. Sen är det ju så olika. Ibland så är det ju texten som berättar väldigt mycket. Ibland kan det vara, jag gjorde en roll i ett väldigt roligt projekt här i Malmö som var inför valet 2010. Och då var det en dramatiker som skrev i en vecka och så repeterade vi en vecka och så spelade man. Det var väldigt så här snabb. Och då gjorde vi då skulle jag göra en politiker. Och då så var det så här, vad har vi för kostymer? Okej, jag tar. Och så hittade jag ett par byxor som var alldeles för tajta. Och det var så roligt, för det skapade hela den karaktären. För hon var så jäkla... Ja, men hon var så här... Hon försökte liksom att passa in i de här byxorna. Men jag kunde ju inte sitta upp, utan jag fick ju liksom så här nästan sitta på sidan som en så här Miss Sweden, du vet, så här ut med benen för att kunna andas. Och det gav ju någonting som blev så roligt, och det har jag inte kunnat tänka ut. Ibland kan man ju få väldigt mycket... Kan jag få väldigt mycket hjälp av yttre saker också?
Är det hjälp också att tänka åt andra hållet? Alltså att, för du vill inte vara den här personen när du kommer hem. I hemmet.
Nej.
Ja, men om du får av dig grejerna.
Ja, jo.
Så är du Lotten Rose hemma igen.
Ja.
För jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara ganska lätt att man är... Att man har svårt med de här övergångarna. Att man säger, nu pratar jag likadant hemma som är min roll plötsligt bara. Eller, liksom, eller att man assimilerar, att det liksom sitter i huvudet. Eller.
Ja, det där är nog så väldigt olika. Jag har väldigt lätt för att bara, nej, nu går jag ut med hunden. Ja. Men en del kanske har svårare, alltså att det är så här lite mer flytande. Det jag kan känna är att jag kan bli väldigt trött, så. Och filma en hel dag och göra väldigt långa scener och väldigt intensivt, och så när jag kommer hem så är jag bara helt slut i huvudet, för att det är så mycket text och så Så på det viset så påverkar det ju ibland. Men sen ibland kan det också vara att det är väldigt roliga dagar och så. Så att, men det där komma ur rollen, jag tänker att...
Jag tänker så här, jag hade Lottie Knutsson i den här podden en gång.
Ja.
Och hon hade ju och har ju intensiva dagar, intensivt arbete som då när hon var kommunikationschef bland annat på dåvarande fritidsresor och sådär.
Mm.
Men hon sa alltid det att direkt hon kom hem så tog hon av sig arbetskläderna och satte på sig mysbyxorna.
Ja. Sen beror det lite på vilket projekt du jobbar med också. För vissa projekt blir jag så engagerad i. Så att jag kan inte... Alltså jag tänker på det. Så är det ju.
Ja.
Och tänker, den veckan där ska jag göra den scenen. Och så börjar jag fundera på det. Och så är det lite text. Och så är det, det är ju mer ett intellektuellt arbete. Det tar ju aldrig slut. Alltså det måste vara väldigt roligt att titta in i min hjärna ibland, tänker jag.
Även på natten?
Jag sover väldigt bra.
Det är inte så att du vaknar mitt i natten så börjar sätta igång och spela en scen.
Nej. Gud, när jag sover så... jag älskar att sova. Och drömma och sådär. Nej, men mer att jag kan nog bli väldigt upptagen och intensiv när jag är i vissa projekt. Det har jag ju fått höra av dem som står mig nära. Så det...
Ja. Jag tänkte hoppa lite i från det här ämnet som kanske till någonting som... har en viss koppling då. Jag har läst mig till att du jobbar som omsorgspedagog på någonting som heter Teater Timus eller Temus.
Ja, det gör jag ju faktiskt inte just nu.
Gör du
inte? Jag har gjort det.
Du har gjort det?
Ja, jag gjorde det i 5 år.
Ja, då tycker jag att vi kan prata lite om det. Vad är det för någonting?
Ja, men det var så här att jag jobbade som skådespelare på Momsteatern i Malmö. Det är en teatergrupp som har skådespelare med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning, alltså skådespelare som jobbar tillsammans. Och där var jag med ett år och jobbade och det var väldigt roligt. Och sen sökte jag ett jobb på en daglig verksamhet som pedagog. Och då heter det omsorgspedagog, för det är ju inom då funktionsstödsförvaltningen här i Malmö. Och började där jätteroligt och lärorikt och fantastiska år. Jag var där nästan 5 år och jobbade. Och satte upp olika föreställningar. Och.
Hur är det att regissera och sätta upp föreställningar med människor som har ett funktionshandikapp? Vad är svårigheterna och vad är så att säga det som kanske till och med saker som gör det lättare?
Ja, jag jobbar ju på samma sätt som jag gör annars. Vad ska vi berätta? Vad vill ni berätta? Vem vill göra det och hur ska vi göra det och så? Så att...
Det känns som det finns en spontanitet hos många gånger som känns befriande.
Det beror så mycket på mötet med människor. Vi är ju människor som möts och om vi får ett bra möte så vet ju inte jag vad det ska bli av det, tänker jag. Det är ju upp till oss att komma fram till det. Och så tänker jag när jag regisserar också att jag har ju en idé. Det här skulle jag vilja göra. Jag kan ju inte tvinga mig alla på den. Jag behöver ju kolla vad sondera här. Vad finns det för tankar och så. Och det, ja, men så gjorde vi där också. Vi var ju en som jobbade då som dramapedagog och en musiker och så var det jag. Ja, vi gjorde så mycket roliga saker.
Vad var det som var roligast med det?
Alltså jag blev så överraskad hela tiden av hur mycket vi kunde göra och hur pass svåra grejer vi kunde kasta oss ut i. Och också det här med att alltså jag gillar ju det här att jag gillar ju att jobba lära mig nya saker, men jag tycker också det är väldigt roligt att stötta andra i att lära sig saker. Det kan jag känna, jag får någon sån här, det ger mycket mening att jobba med någon som kanske har svårt liksom med tal och sen att jobba med repliker och liksom se liksom den här personen växa och köra långa texter och bara så här, wow, det är ju så häftigt, den känslan. Ja.
Det är det som ger mest tillbaka.
Ja. det ger väldigt mycket tillbaka.
Är det extra roligt att vara regissör överhuvudtaget? Är det stå bakom kameran eller framför kameran?
Både och, tycker jag är intressant och roligt. Det är lite olika perioder nu. Det är roligt på olika sätt.
Det är roligt på olika sätt.
Ja, för att när jag har regisserat och satt upp saker så har det ofta varit mina idéer. Och det är kul att få vara med och påverka. Och sen tycker jag också det är väldigt roligt att ingå i ett sammanhang där jag får en uppgift. Och det är någon annan som driver skutan. Så. Och att gå in i ett rollarbete, det är ju fantastiskt kul. Det är väldigt roligt.
Men vi har ju varit inne på det här med roller och sådär. Någonting som jag glömde fråga var ju, finns det roller som du säger att det skulle jag aldrig göra?
Jag vet inte om det finns roller, men det kan väl finnas sammanhang som jag känner. Nej, det där känner jag inte så mycket för.
Vad är det för sammanhang?
Ja, det vet jag inte just nu. Men om jag stöter på det kommer jag nog veta det.
Har du sagt nej någon gång?
Ja, jag har sagt nej när jag har tyckt att manuset inte var så bra. Jag har sagt nej till någon reklam. Ja. Ja.
Men det är inte så där att jag skulle aldrig kunna göra en skräckfilm där jag vill vara med, eller jag skulle aldrig kunna göra det här, den här typen av roll, jag gör det bara inte.
Nej, inte som jag har tänkt på. Jag tycker det skulle vara jättekul att göra en action. Och så sa jag det till min son, så sa han bara, ja mamma, då får du jobba på magrutorna, va? Så får man höra sanningen.
Ja.
Ja, så det får jag ju göra då.
Ja. En James Bond kanske?
Ja, vad kul, va?
Eller? Eller har du någon dröm här i sån här film, eller den här filmen skulle jag vilja ha varit med? Eller
som har varit, eller?
Ja, eller som har varit, eller det du känner liksom, det där.
Ja, det finns jättemycket.
Vad är det då? Nämn några exempel.
Oj, alltså det skulle ju vara väldigt roligt att någon gång vara med i en kostymfilm som är sådär från ett helt annat århundrade. Och vad händer liksom när man får på sig de där kostymerna? Vad händer med talet och med allt och förhållnings... Alltså det skulle vara häftigt. Ja, en action då.
En action?
Ja, och sen finns det ju fantastiskt många intressanta regissörer såklart som jag skulle vilja jobba med.
Och vilka kan det vara?
Jag har mejlat en del av dem redan. Alltså, man får ju se till att det händer. Nej, men jag behöver inte säga några. Nej. Men det finns ju så många som verkligen är fantastiska.
Nu är han död, men hur hade du velat vara med i en Bergman-film?
Ja, visst.
Vad var det som var så speciellt med Bergman då?
Alltså med hans filmer?
Ja, eller han borde som han som regissör och hans filmer.
Jag har ju inte träffat eller jobbat med honom.
Nej, men du har ju sett utifrån.
Ja, filmer. Alltså, ja, det är ju väldigt... Alltså det filmiska, tänker jag, berättandet. Är ju med de här... Alltså det är ju ett berättande som går... Som är liksom en... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det faktiskt. Men alltså, det gör ju avtryck. Det är väl någonting med tempot också. Att det är... Bilderna talar mycket. Det gillar jag.
Jag tycker Bergman-filmer är rätt svåra.
Men man behöver inte förstå allting.
Det är så kanske?
Ja.
Du, en film som jag har spannat in som du ska göra. Banandansen.
Den har jag redan filmat.
Du har redan filmat den?
Ja.
Du är klar med din grej?
Jag är klar med min del där.
Ja. Kan du berätta någonting? Vad är det för någonting?
Ja, jag vet inte om jag kan berätta någonting.
Ja, men de har ju ett Instagram-konto.
Ja, det har de. Och där är det ju två huvudkaraktärer som är då... Mats och Liv. Och de, det kan man ju se på deras Instagram-konto. De spelar ju då två karaktärer i den här filmen.
Mm.
Alltså Gunnar, jag vet inte om jag kan säga så mycket
mer. Jo, du kan säga så här.
Kan jag det?
Ja, men du kan säga så här. Det handlar om som jag läst mig till på engelska.
Berätta.
Alltså det är två människor med funktionshandikapp som blir gravida.
Mm, det står där, var bra.
Ja, och så är det deras resa för att skapa sig, förbereda sig för ett nytt liv.
Ja, jag visste inte att det stod ute redan, men det är jättebra. Ja, men det är precis
så
det handlar om.
Så kan jag berätta för dig att det
handlar om. Det är det handlar om. Vad bra, nu vet jag det.
Ja, och så du är läkare.
Ja, jag spelar en läkare som möter en av dem i den här historien. Så att det kommer bli en väldigt intressant film.
Ja.
Ja, jag ser så mycket fram emot att se denna.
Ja, det ser det. Och enligt då kan jag upplysa då att den kommer den 28/5/2021. Och jag kan dock inte se här om du vill, om du liksom, jag utgår från att du liksom är bjuden på premiären och att det blir en bra champagne.
Ja, jo, jag är bjuden.
Ja, det tror jag säkert att du är. Men det låter ju otroligt spännande som tema, och jag kan tänka mig att den bakgrunden som vi pratade om alldeles nyss är också någonting som har hjälpt dig att vara med i den här filmen.
Ja, jag känner ju honom då som idén och som är regissör, Mikael Winberg.
Ja, absolut. Så det kan vi rekommendera. Banandansen är någonting som man ska spana in i slutet på maj nästa år.
Ja.
Du, om vi börjar och avrunda lite.
Ja.
Så tänkte jag att vi blickar lite grann in i framtiden.
Mm.
Vad drömmer Lotten Rose om att göra om för det här några år? Så här, vad har du gjort då? Vi har ju varit inne lite grann på det var actionfilmer och det var grejer och sådär. Är det någon mer? Är det Hollywood?
Jag tänker att några av de här berättelserna som jag har nämnt någon här idag och några som jag har i bakhuvudet. Om jag tänker vad jag gör då. Vad sa du om några år?
Ja, du får välja. Nej, men det är 10 eller 5 år. Ja,
att någon av dem är på gång att bli av. Och om det är en film eller en tv-serie eller någonting.
Då pratar vi om dig som regissör eller som skådespelare?
Jag tänker nog att jag gärna skulle vilja skriva lite mer faktiskt på de idéerna som jag har.
Mm.
Det skulle vara roligt att ha ett produktionsbolag och kunna liksom berätta de historierna som jag vill berätta. Det är en dröm. Och sen att jag jobbar med film som skådis i olika spännande roller och projekt.
Som polis då? För det kan du ju nu.
Ja, jag har lärt mig mycket om det. Men det finns ju så mycket spännande roller att göra.
Jag frågade dig på lunchen där om du kunde gå in på en polisstation och bara säga att nu är jag era kriminalinspektör här.
Mm. Vad sa jag då, Gunnar?
Nej, du sa så här att du skulle klara en halv dag.
En timme.
Alltså, du är ner på en timme nu?
Ja, nej, men det skulle nog inte gå så bra.
Det tror du inte?
Nej. Då skulle jag få en fråga om någon paragraf och så bara... Ja,
ja du, det får du fråga han som kan med de här paragraferna. Ja. Det finns alltid något sätt att glida i, apropå det här med improvisation.
Ja, just det.
Nej, men jag nämnde Hollywood.
Mm-hmm.
Vad är det någonting som lockar, drar, drömmer om?
Inte Hollywood sådär, men det skulle ju vara fantastiskt att vara med i någon engelsk, du vet, och sån här film eller serie. Jag älskar ju den humorn och dialekten och så här. Så jag jobbar lite på min engelska just nu. Mm. Jo, men det hade varit kul.
Vad krävs för att slå utomlands? Hur kommer man dit?
Jag vet inte än. Inte ge upp, fortsätta och bra agent kanske.
Bra agent?
Ja, det har jag.
Ja, du har det nu, va? Ja, du var en bra agent. Mm. Det är ordning och reda på henne. Det
ja.
Definitivt, det kan jag verkligen säga.
Mm.
Hur tycker du, hur känns det? Du har ditt första poddsamtal.
Ja.
Ja. Hur känns det?
Jag tycker det har varit roligt att prata med dig. Det tog ju vissa vägar som inte jag hade trott eller tänkt. Och då tänker jag att då är det ju ett levande samtal. Och det är det du vill skapa.
Har jag skött mig?
Ja, tycker jag.
Med tanke på att du var den första skådespelaren.
Ja.
Det har varit okej.
Okay. Absolut.
Vi kan publicera det här.
Mm.
Ja. Jag vill inte klippa bort alla mina... du, nu ska jag ställa en fråga till dig som jag borde ha förberett dig på. Mm. Det är inget konstigt, men du ska få tänka till lite om du vill. Eller så kanske du skjuter från höften direkt.
Mm.
Men jag brukar ju alltid fråga att om du fick välja en drömgäst
just det.
Till podden, vem det skulle vara.
Ja.
Har du någon på lager redan eller är det någonting vill du fundera lite? Eller,
jag har på lager.
Du är med på detta, du har lyssnat på mina poddar. Så
att, jag har lyssnat på din podd, Gunnar. Så jag tänkte att du kommer att ställa den frågan.
Smart.
Jag är smart.
Ja, det... Behöver du uttala det, eller?
Ibland.
Tycker jag alla har fattat efter det här.
Okej,
okay, men om du skulle få välja din drömgäst till den här podden. Vem skulle det vara?
Det skulle vara en person som jag har jobbat med nu i den här produktionen som jag var med i. Och hon är kostymdesigner och heter Silla Rörby.
Silla Rörby?
Ja.
Och vad är speciellt med Silla Rörby?
Alltså hon skapar ju kostymer till film och tv-serier som jag tycker är helt outstanding. Och hur hon kan växla mellan så olika epoker och stilar och... Så det tycker jag skulle vara så spännande att höra hur hon tänker och hur hon, vad som rör sig liksom i hennes hjärna när hon jobbar kreativt. Och sen är hon också en väldigt rolig person att prata med. Underbar människa. Ja, så jag tror att ni skulle få trevligt ihop och jag tror att många skulle tycka det var väldigt intressant att lyssna på henne.
Ett otroligt bra tips.
Ja.
Verkligen. Och ytterligare ett sätt att ta sig in i film och teatervärlden.
Och också för att det är ju så mycket mer än det som vi ser i rutan som ligger bakom.
Ja.
Och det tycker jag är så roligt att få lyfta fram och lära sig om. Och förstå hur mycket, alltså hur fantastiskt det är att det överhuvudtaget görs film. Det är sånt enormt stort arbete.
Ja, och man ser liksom när man tagit bilder på när det filmas en whatever det nu är eller liksom bara någon liten scen så är liksom gata avspärrad. Det är 30 pers som håller på med alla möjliga grejer och det är bussar och det är sladdar och det är gud allt alltså.
Ja, du kan ju tänka dig innan vi har kommit dit vad som har gjorts innan. Allt det arbetet.
Ja, jag kan tänka mig som planera det, bara att planera. Och sen är det så här, det är ganska lustigt, men kan ta det. Men just det som är fascinerande är liksom det här att det är någon som håller reda på hur mjölkpaketet ska stå i den här scenen. Därför att vid nästa tillfälle så ska mjölkpaketet stå exakt likadant för de här två ska ihop. Men det kanske går en dag mellan och jag förstår att det kan gå längre tid emellan. Mm.
Alltså,
olika tagningar på...
Om jag får namedroppa lite.
Ja, varsågod.
Lilly Alexandro som var skripta nu då på jakten på en mördare. Alltså hon är ju ett geni. Så svårt att vara skripta och så viktig och alltså otrolig person och kunnig och ja.
Det är ganska häftigt det där, alltså sådana detaljer.
Ja, verkligen. Ja. Ha stenkoll på allting. Mm. Ja, det är så imponerande, verkligen.
Det är som du säger, vi hade nog kunnat hålla på en bra stund till.
Jaha.
Ja, det har varit fantastiskt trevligt. Mm. Du, slutligen, om man på något sätt vill ha tag på dig eller följa dig på någonstans, hur gör man lämpligast då?
Ja, men jag finns på LinkedIn och det går också att följa mig på Instagram. Och vill man ha tag på mig så tänker jag det genom Actors in Sweden.
Actors in Sweden, ja.
Ja.
Det går bra.
Det går bra, ja.
Och då ska du ha ett jättestort tack, Lotta Ros, för att du ville gästa den här podden. Och jag tycker att det är till ackompanjemanget av det här regnet som nu det låter som kommer här som ni kanske hör i bakgrunden. Så tycker jag att vi avrundar.
Tack så mycket.
Tack.
Jag har länge jobbat på en uppgradering av podden och nu är det snart dags. Kärnan kommer givetvis vara densamma. Långa intervjuer med spännande människor där gästerna får vara i centrum. Men allt runt omkring blir nytt och det kommer också bli startpunkten för en ny utvecklingsresa där fler kommer att vara delaktiga i produktion och marknadsföring. Nyfiken? Håll koll i poddens Instagramflöde. Nästa avsnitt då? Jo då, då kommer Robot-Anna på besök. Missa inte det. Vad du ska göra fram tills dess, det är självklart. Bänka dig framför tvn eller datorn med en vän, ta något gött att dricka, klicka in dig på SVT och kolla in Lotten Ros i Jakten på en mördare. Ha det gött!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.